Vi läser från första Moseboks tredje kapitel, verserna 8 och 9. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: "Var är du?" Helige Fader, vi tackar dig för vårt land, för att vi kan samlas i fred och frihet för att upphöja dig. Tack att vi som kristna i Nässjö kommun på detta sätt får ett tillfälle att göra det i gemenskap som syskon inför dig. Tala till oss, Herre, genom ditt ord och genom din ande. Amen. Var är du? Vi talar ibland om sökare och att vissa människor är mer intresserade av Gud än andra. De är sökare och möjliga kristna. Men Gud är också en sökare. Han söker människor som vill gensvara på hans kärlek. Bibeln säger att hans ande alltsedan pingstdagen ständigt utgjuts, och ordet talar om Guds kärlek, och anden tillämpar det där det finns en öppenhet. Gud är inte långt borta. Han är nära var och en som åkallar Herrens namn. Men Gud söker inte bara icke-troende till omvändelse och tro. Han söker också de redan troende, som oss, till fortsatt överlåtelse, förnyelse och förtröstan. Det är lika mycket ett Guds verk som frälsningen i meningen att en människa kommer till tro. Så Gud frågar mig och dig som troende: var är du? Hur går det för dig i den upprättade lustgård som jag satt dig i att bruka? Har du märkt att det är så? Erfar du att Gud arbetar med dig? Har Gud ett initiativ i ditt liv? Känner du dig sökt av honom? Ja, så där. Kanske det. Ibland har man väl känt. Men man vill ju inte påstå för mycket. Nöjd med att vara på väg till himlen är man ju. Lagom alltså. Eller med Bibelns språkbruk, ljummen. Men Bibelns Gud gillar inte ljumhet. Hett eller kallt ska det vara. Jag vill i min predikan ta upp några symptom och några orsaker till att vi målat in oss i ett hörn där det inte blir troligt eller förväntat att Gud aktivt talar till oss kristna, utan där det på något sätt blir någon sorts överspändhetsvarning, om man skulle påstå det. Men jag vill också visa på hur Gud talar till oss genom sitt ord, var han förväntar sig att finna oss när han talar. Så det är det vad predikan kommer att handla om. En orsak till att vi inte riktigt är där vi skulle kunna vara, det är att det finns en aktiv förvrängare som vill oss ont. Det vill säga, alla problem är inte missförstånd. Jesus säger i Matteus 13: "När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som har blivit sått i hans hjärta." Och vi läser också i första Mosebok 3: "Men ormen var listigare och sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt?" Och Jesus säger i Johannes 10:10: "Tjuven kommer bara för att stjäla." Det här är en dimension som vi inte får bortse från, därför att det finns en ond makt i tillvaron som inte är neutral, utan som vill oss illa. Vi stoppar huvudet i sanden som strutsen om vi tror något annat. Sådan ser verkligheten ut. Men sen kan det också vara så med oss människor, för det är också en viktig komponent. Allt är inte andar. Att vi människor inte vill veta av sanningen. Jesus talar också i den här liknelsen om såningsmannen om människor som håller ut endast en tid och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Och kanske för oss som kristna kan det vara så att världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Paulus spinner också på det här temat och han säger i Romarbrevet 1: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Så, Gud är aktiv, Gud har talat, Gud verkar. Och jag vill nu ta upp en del missförstånd, en del problem. Jag läste från första Mosebok. Och redan där stänger en del människor av kanalen. Därför att GT är ju gammalt och passé. En del använder till och med Nya testamentet som stöd för den uppfattningen. Jag läste om Adam. Och Paulus tar upp det här med Adam i Romarbrevet 5. Adam var ju den första människan som skapades av Gud. Och även om texten rymmer många dimensioner, så är det ändå så att Gud är historiens Gud. Berättelsen om Adam har ägt rum i tid och rum. Och vi befinner oss i en historisk och geografisk förlängning av detta. Genom en enda människa, alltså Adam, skriver Paulus, kom synden in i världen redan före lagen. Och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor eftersom alla har syndat. Alltså, genom Adam kom något negativt in. Men han skriver också vidare, om de många, det vill säga alla, har dött genom en endas fall, alltså Adams, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesus Kristus. Och han säger alltså, liksom en enda människas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Det blir problem om man inte sätter sig in i vad texten säger, utan gör någon sorts förenklande, det här är jag färdig med, avrundning av texten i stil med att, ja, vad betyder det här nu då? Jo, det där med Adam är slut, jag med Kristus, och så behöver inte jag bekymra mig mer om det. Ingen vidare teologi. Paulus talar till oss kristna om möjligheten av att bli bortdribblad, att inbilla sig saker. Och han skriver i brevet till Efesierna: vi ska inte vara barn som kastas hit och dit av vågorna och förs bort av varje vindkast i läran, när människor bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Allt i tillvaron är inte snällhet, allt är inte sant, allt som människor påstår om Gud stämmer inte. Paulus fortsätter: vi ska istället i kärlek, och här har vi sann kärlek, hålla fast vid sanningen. Första Mosebok, Adam. Ett av de största hindren för att vi ska kunna ta till oss berättelsen om människans skapelse och syndafall, det är arvsynsläran i sakramentalistisk tappning. Här fungerar den som motivering för barndopet, som så att säga åtgärdar problemet. Enligt den lutherska barndopsteologin så tar dopet bort synden och förmedlar anden. Men gör den det? Människor lever ogudaktiga och orättfärdiga liv enligt Bibelns normer, men ska ändå vara på nytt födda enligt teorin, med hänvisning till nåden och Guds outgrundlighet, och att vi för all del inte ska vara dömande. Jag såg på internet i morse, oljan pumpar fortfarande i mexikanska golfen. Och vore det inte för de här undervattenskamerorna som finns, så skulle man ju inte veta varifrån det hela kom. Man har försökt med sån här toppkill, ni vet, sätta ner en sån här stor dom över det här oljeflödet som pumpar. Men det fortsätter. Det pumpar ut olja och förorenar stränderna. Och på så sätt är det med synden. den fortsätter att pumpa ut. Och bara därför att man påstår att nu har vi fixat det hela, så kanske man inte har det. Som frikyrkliga, och det definierar jag som en människa som har en personlig tro på evangelium och aktivt anslutit sig till en församling, så kan inte vi längre förhålla oss till en statskyrka, därför att en sån finns inte längre, som så att säga står för grundläggande klassisk kristendom. Svenska kyrkan har sedan länge abdikerat från den positionen, och nu är den ett samfund bland andra vars påståenden, läror, vi får ifrågasätta lika mycket som till exempel Livets ord. Sven Tidevall har nyligen avgått som Växjö stifts biskop. Att det har skett är tragiskt, och jag är inte i en position att kunna bedöma vad som hänt, och det tror jag ingen av oss här är. Men det jag vill ta fram och vända mig mot, det är att han ännu som offentlig representant för Svenska kyrkan och därmed kristendomen i en tv-intervju yttrade: jag är ingen fullkomlig människa. Hur ska man tolka det? En biskop säger: jag är ingen fullkomlig människa. Det där är faktiskt en härskarteknik, ett maktspråk som maktens människor använder sig av på olika sätt när de ertappats med handen i syltburken. Därför att uttrycket som sådant är egentligen noll. Milt sagt fånigt. För det finns väl ingen som tror om en annan människa att han eller hon skulle vara fullkomlig. Men det vill få oss att falla ner i någon sorts ödmjukhet och säga: åh, vilken fin biskop, han sa att han inte var fullkomlig. Istället är det så att Bibeln vill att vi ska omvända oss från det vi har gjort fel. Vi ska bekänna det. Vi ska söka försoning med dem vi har förorättat genom att be om förlåtelse, genom att försöka ställa till rätta. Och sedan får tiden verka långsamt för att vårt förtroende, om möjligt så småningom, kan upprättas hos de människor som vi har förorättat. Och det kan vi, om vi har handlat fel, inte råda över. Det bestämmer den förfördelade. Hårda bud för maktens människor, men så är det. Och det gäller oss också, småfolk som beter oss illa mot andra. Om vi drar oss till minnes att någon har något emot oss, så kan vi inte komma och säga: aha, du förlåter mig inte, alltså har du felet. Utan vi måste aktivt försöka ställa till rätta. Har någon gjort något fel mot oss, så måste vi ensidigt förlåta, naturligtvis, för annars blir vi bittra. Men det ligger makt på att maktens människor ställer till rätta. Problemet ligger inte att vi inte är fullkomliga, utan hur vi hanterar problemet att vi inte är det. Uppenbarelseboken 3:17 säger till oss alla: du säger, jag är rik, och du vet inte att just du är fattig, eländig, beklagansvärd, sammanhanget varken kall eller varm, men ljummen. Har då vi frikyrkliga anledning att berömma oss av vår goda teologi och anse oss bättre? Jag tror inte det. För istället för barndopets mirakelmedicin mot arvsynsläran, så har vi någon sorts felaktig överväxel på det här med frälsningsbegreppet, som kan sammanfattas: frälst är lika med färdig, och därför måste allt vara okej. Och skulle man andas något annat, så skulle man förringa Kristi verk och frälsningens kraft. Men så är det inte. Paulus kan samtidigt säga, återigen Romarbrevet 5, om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ene, hur mycket mer skall då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende Jesus Kristus? Har du det så i ditt liv? Regerar du genom Kristi seger? Ibland, eller hur? Men Paulus kan också skriva Romarbrevet 7:15. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Har du det så i ditt liv? Ibland, eller hur? Hur upplever du förresten min predikan? Som befrielse eller stör den? I båda fallen så är jag rätt ute. Martin Luther gjorde protestantismen en stor björntjänst när han kallade Jakobs brev för en halmepistel. För det uttrycket har sedan dess använts för att nedvärdera ett av Nya testamentets viktigaste brev. För den hjälper oss nämligen att kontrollera om tron fungerar som den ska i våra liv. Jakob skriver: var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd. Ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa honom? Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka. Hur är det? Kan du överhuvudtaget träffas av de här orden? Kan du vara en måltavla för dem? Eller gömmer du dig inför Gud med en hemmagjord uppfattning om nåden som någon sorts fikonblad? Var är du? Det finns också ett annat problem för oss som vill leva ut vår kristendom, och det är det att samvetet inte är någon ofelbar indikator. Samvetet, vår inre röst, den bearbetas dagligen, oförtrutet, obönhörligen med vad vi exponeras inför. Jag kan bara nämna tv och internet. Hela tiden. Paulus skriver i Romarbrevet 2 att vad som är rätt och fel, det är inskrivet i våra hjärtan och samvetet vittnar om det. Men sanningen om rätt och fel kan undertryckas. Hur många har den senaste månaden någon gång tittat en liten stund på fotbolls-VM? Var ärliga nu. Ni vet att det här fotbolls-VM:et har varit lite annorlunda mot alla andra. Orsaken till det är någonting som heter vuvuzela. Det är en sån här plasttrumpet som man tydligen alltid vid fotbollsmatcher sitter där och blåser i. Och på samma sätt så kan samvetets röst hos oss drunkna lik en pipig liten fotbollskommentator i den här kakofonin av såna här vuvuzela trumpeter som bara blåser. Det känns rätt, kan vara fel. Ta till exempel samboskapet. Vi älskar varandra och har tänkt vara trogna och hålla ihop. Så varför skulle det då vara fel att inte gifta sig? Skulle väl Gud ha sagt. Jo, det är fel. Därför att det är inte det sexuella samlivet som konstituerar äktenskapet. Utan den offentliga proklamationen. Jag såg en bra tv-intervju med en annan biskop, ärkebiskopen, när han förklarade för tv-reporten utanför Storkyrkan att det var inte när Victoria och Daniel sa ja som de offentligt blev man och hustru, utan det var när de upprepade sina egna namn och uttryckte att de ville bli gifta. Jag, Daniel Olof med F. Westling, tag dig Victoria Bernadotte och så vidare. Då blev de man och hustru. Det var bra sagt. Enligt en offentlig proklamation, enligt de normer som samhället ger eller anger. Och man kan inte som kristen leva som gift utan att vara det. Det är ingen sexuell fråga, utan det är en fråga om offentlighet. När vi bodde i en annan stad så brukar jag ha bibelstudier för ungdomarna där. Och en tjej som jag gillar väldigt mycket och som gav mig ett smeknamn som jag inte tänker säga här. Men i alla fall, hon flyttade ihop med en kille. Och jag sa till henne att, Åsa, jag gillar inte det här. Därför att jag vet inte hur jag ska förhålla mig till detta. Jag menar, jag vet inte om du vill att jag ska gratulera dig. Eller vad ni menar med det här. Vad har ni för avsikter? Jag lider lite av det faktiskt. Kristets samliv handlar om för stora saker för att bara handla om känslor. Det handlar även om trohet mot Gud och hans ord. Paulus skriver i första Korinthierbrevet 4: visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Vad kan man göra om man inte har tillgång till TV och ändå vill följa med en fotbollsmatch i VM? Ja, man kan gå upp på BBCs hemsida och följa en sån där sajt som var 30 sekund uppdaterar allt som sker. Och där står det skrivet vad som händer. Så vad händer om man har en sån här vuvuzela blås i öronen så att man inte hör? Eller det man tror sig höra. Det har inte blivit 5-0 till Uruguay, utan Tyskland har gjort 3-2 till exempel. Man hörde fel. Man kände fel. Ja, man får gå till det som är skrivet då. Och här tror jag att vi ständigt undervärderar denna bok. Ständigt för låg uppfattning om den. Ständigt förringar vi den. Jag gör det. Och jag kommer på mig åter och åter under de decennier jag har varit kristen med att göra det. Den är bättre än jag trodde igår. Guds ord är mera levande. Det är härligare, det är starkare, det är tydligare än vad jag mindes från sist jag läste, igår morse till exempel. Så är det bättre idag. Låt oss tro Gud om gott. Låt oss tro att han genom sin ande kan väcka ordet, storhet och härlighet för oss. Så att vi inte vet om något bättre än att möta varje dag med en halvtimme inför Guds ord och bön. Summan av ditt ord är sanning, säger psalmisten i den här 176 versa salmen 119. Summan av ditt ord är sanning. Och Paulus skriver till Timoteus: du känner från barndomen skrifterna som kan göra dig vis. Psalmisten skriver också: ditt ord är mina fötters lykta. Alltså hur jag ska vandra, hur jag ska leva som kristen. Och ett ljus på min stig. Och psalmisten skriver i psalm 19: Herrens befallningar är rätta. De ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. En stor, glädjefull kärleksförklaring till Gud och hans ord. Till avslutning. Varför måste vi lyssna till Gud överhuvudtaget? Kan han inte låta oss vara i fred? Vi är ju goda kristna. Vi går i kyrkan. Vi offrar. Vi ber. Sjunger. Rätt nöjda med som vi har det. Rick Warren. Han börjar sin bok Att leva med mål och mening med orden: det handlar inte om dig. Och resten av boken beskriver den härlighet som är Guds och den höga kallelse som vi som kristna har. Och vi behöver påminnas om det. Har du inte läst den så är det hög tid att du gör det. Var är du? Var har du hamnat i livet? Om du inte är helt igenom nöjd med det, hur har det blivit så? Finns det en väg tillbaka till Gud? Eller har du en teologi som hindrar dig? En teologi som säger dig att allt måste vara bra eftersom jag är kristen. Då har jag ett befrielsens ord till dig. Allt måste inte alls vara bra därför att du är kristen. Varför frågar Gud överhuvudtaget förresten? Vet han inte ändå var vi är? Sjunger vi inte i en sång: Gud vet vad jag heter, Gud vet var jag bor. Ja, han frågar därför att han vill att du ska gensvara. Han vill hjälpa dig. Har det gått fel i ditt liv på något sätt, så hjälper det ofta föga att försöka rätta till det. Har du märkt det? Det enda radikala är att försöka komma åt förutsättningarna. Och när vi vänder oss åt Gud så hjälper han oss med just det. När vi vänder åter till Gud så vänder vi nämligen åter till honom som är vår skapare och återlösare. Så här säger psalmisten psalm 139: du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda. när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Och just den här tillitsfulla insikten stannar inte vid det här konstaterandet, utan psalmisten avslutar: utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Vilken är egentligen den stora, hemliga, innersta sanningen om mig och dig? Ja, den är att Gud älskar oss förbehållslöst. Därför behöver du inte vara rädd. Du behöver inte vara rädd. Det finns ingen synd som Kristus inte har burit. Det finns ingen personlighetsskavank som Gud inte kan hela. När Gud säger, var är du? Så får vi träda fram inför honom. Vi kan frimodigt göra det i Kristus. Genom hans försoningsstöd och uppståndelse, hans himmelsfärd och ständiga förbön för oss. Vi kan göra det frimodigt i Kristus. Och jag vill så till allra sista slut läsa en förmaning från Paulus till de kristna i Efesus. Och Efesus brevet var ett rundbrev som avsågs läsas inte bara i Efesus utan även i andra, på andra platser och i andra tider. Så det här är skrivet rakt till oss. Så jag hoppas att du befinner dig i en position där du kan träffas av det, där du har gjort dig tillgänglig för Guds tilltal, så att det här kan göra verkan i ditt liv. Bli Guds efterföljare, kapitel 5. Ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller otvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig, en sån är en avgudadyrkare, skall ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sånt nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Ha ingenting att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: vakna upp du som sover, stå upp från det döda, så ska Kristus lysa för dig. Se alltså noga till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sånt leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.